det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Makrorådet från Dagens Industri.
Varmt välkomna till säsongens och årets sista avsnitt av Makrorådet. Jag heter Victor Munkhammar. Med mig idag för att stänga butiken har jag Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Välkomna ni också.
Tackar.
Tack så mycket.
Det är onsdag förmiddag den 21 december när vi står här och pratar. Årets längsta natt ligger framför oss. Och vi ska idag försöka summera hösten och skaka fram vad som egentligen var viktigast av allt som hände och har störst betydelse för framtiden. Vi ska också prata om USA-inflationen som ju faktiskt visat lite glädjande tendenser nu på sistone. Och ju är minst sagt viktig för det ekonomiska humöret runt om i hela världen. Sen blir det ett begrepp och i andra halvan spaningar och veckans viktigaste. Ett känt och härligt upplägg. Men Olof, vi börjar med KI-barometern för december som kom nu på morgonen. Det var lite ned på huvudindikatorn, men i princip har den ju legat på samma nivå nu i 3 månader. Och så var det lite andra saker, men jag tänkte att du får plocka det gött och sådär. Vad tycker du om det?
Nej, men som du sa, headline, inga stora förändringar. En liten nedgång från 85,1 till 84,7 i december. Det är väl ingenting man höjer ögonbrynen på. Annars så var det väl det som man hade räknat med och tyvärr befarat då, att hushållen är ju väldigt pessimistiska. Där föll så att säga konfidensindikatorn för den egna ekonomin med 7,3 enheter ned mot 43, och det är väldigt lågt. Det är nästan tillbaka på bottennoteringen vi hade i oktober.
100 är ju tänkt att vara någon slags
normalläge. Ja. Så att hushållen har det besvärligt och ser fram mot januari, februari och så vidare med viss skräck, det framgår tydligt. Däremot var man då inte lika negativ för Sveriges ekonomi. Den tror man då, även om det inte går bra, så är man inte lika negativ i alla fall då. Vad man också tog med mig var väl att de yngre då ser ut att vara mer negativa. Det brukar alltid vara de äldre som är negativa över sin egen ekonomi. Men nu var det en yngre generation, och det tror jag har att göra då med skuldsättningen som rimligtvis borde vara högre hos dem. Och hotet om ännu högre räntor framöver då. Annars, inflationen, där var de ganska... De ser att inflationen för 2023 ligger runt 5%, men det som jag hajade till på, det var att de redan 2024 ser en inflation på 1%. Det är alltså en väldigt snabb nedgång. Och följaktligen tror de också på räntesänkningar. Faktum är, redan 2024 så tror de att styrräntan kommer att vara tillbaka på 1,75.
Och med dem nu är du inne på... Är det fortfarande hushållen du pratar om?
Nej,
eller pratar du om Konjunkturinstitutet?
Nu pratar jag om Konjunkturinstitutets prognos.
Ja, precis. Vi fick ju både en barometer och en prognos. Ja, ja. Ja, bra. Tack.
Och det är då alltså 1% ner från den styrränta de ser då toppa på 2,75% i februari nästa år. Då. Så att det här är jag till lite på. Den låga inflationssiffran och de snabba räntesänkningarna.
Ja. Bra, då har vi gått igenom där. Anna, vill du lägga till något?
Nej, eller? Är det du? Där var ju fullödigt.
Ja, ja. Då så. Då går vi över till dagens första huvudämne som är ju ganska svårt. Och då får du börja, tänkte jag, Anna. Hösten, det har hänt många saker. Man fastnar ju lätt i liksom veckohändelser och sånt där. Men om du skulle försöka lyfta fram en eller två grejer som liksom verkligen kommer få betydelse här för framtiden av allt som har hänt och vad som verkligen har varit viktigt, vad skulle du säga då?
Ja, men det som verkligen har varit viktigt och kanske stuckit ut, i alla fall i mina ögon, det är ju för det första såklart att inflationen har ju varit högre än väntat. Och det hade man väl kanske önskat att man hade kunnat sluta säga nu. Det är ju alltid härligt när prognoserna på något vis åtminstone hinner ikapp verkligheten och att vi inte behöver överraskas längre. Men så har det ju inte varit, i alla fall om vi blickar liksom mer på hemmaplan, alltså Europa och Sverige och så vidare. Där har det fortsatt upp. Och det är såklart mycket med energipriser att göra. Men det jag tänkte var det som kanske är mer någonting man kan ta med sig kring det här, och frågan är hur det spelar ut, men det är väl ändå att den globala ekonomin har ju fortsatt att växa och växt snabbare än vad jag i alla fall hade kunnat räkna med. Om jag liksom hade fått facit när vi gick in i det här året med att så här kommer inflationen se ut, så här kommer ränteutvecklingen se ut, så hade jag inte räknat på den här tillväxten.
Och att det skulle bli ett krig i Europa.
Det visste ju inte alls. Det är ju delvis en bakgrund till inflationen och så vidare. Men även efter att man visste det så liksom finns det en styrka i ekonomin här som jag är överraskad över. Och det kan man ju tolka på väldigt olika sätt. Antingen kan man tänka skönt, ekonomin är i grund och botten starkare än vad vi har befarat på något vis. Och sen så kan man ju också vara dyster och tänka att det här betyder ju bara att inflation trycket kommer vara svårare att komma åt än vad vi kanske har tänkt oss, och då skulle det kunna vara ett problem. Så att man kan ju man får välja sida där på något vis, men om vi bara blickar bakåt och tittar på vad har de facto hänt. Och sen så är det väl lite intressant också, om jag ska nämna en sak till som i och för sig har med samma grundämne att göra, men det blir ju lätt så när man pratar ekonomi, allt hänger liksom ihop på ett eller annat sätt. Det är väl kanske den här diskrepansen mellan vad centralbankerna skickar för signaler nu och vad marknaden vill prisa in och tolka. Om man ska hårdra det lite så vill ju marknaden lite mer tänka att inflationen kommer komma ner och vi kommer se sänkningar. Sen är det ju frågan om när då, men ändå att man i någon typ av rimlig prognoshorisont kommer kunna se sänkningar. Och det är ju inte såklart det som centralbankerna skickar i sina signaler. Och det kan ju finnas en väldigt lätt förklaring till det. Att det är svårt att börja sända den typen av signaler innan man liksom upplever att man är klara. De behöver liksom hålla igen, de behöver göra prognoser på ett annat sätt än vad en annan aktör på marknaden kan göra. Men det kommer bli väldigt intressant när vi går in i nästa år. Har centralbankerna en poäng här? Alltså, är de någonting på spåren att nej? Sänkningar, det ligger betydligt längre fram än vad marknaden då tänker sig. Eller är marknaden något på spåret här igen? Vilket de brukar vara. De brukar ju ligga steget före. Men
så
det
gjorde
är
de
intressant.
Innan räntorna skulle börja höjas? Det var inprisat höjningar långt innan centralbankerna
absolut
pratade om
men
det.
Men jag tror ändå att frågar du en person på marknaden som ändå arbetar med det här nu, så tror jag inte att man känner att man är helt övertygad om att inflationen kommer gå ner till de här nivåerna där de kommer kunna sänka räntan. Även om det är liksom ett rimligt huvudscenario. Men då finns det en riskbild där. Inflationen är liksom mer av ett levande djur än bara liksom en ekonomisk ekvation. Och det är ju det som gör att det blir svårt att bedöma. Och det finns så mycket beteendeeffekter i det här. Som gör att vi har ju faktiskt haft fel på inflationen tidigare.
Ja.
Många av oss.
Så, som av en slump har vi en sån person med oss här som just sitter på marknaden.
Absolut.
Och försöker bedöma det här. Först den bollen då, Olof, och sen generellt, vad tar du med dig från hösten?
Marknaden mådde ju jättebra för drygt en vecka sedan efter att den amerikanska inflationssiffran kom ut igen och allting såg lovande ut och börserna klättrade och det ena med det tredje. Sen kom det ju två kallduschar där den ena var betydligt kallare. Det första var ju räntebanan från den amerikanska centralbanken Federal Reserve, där man då såg en medelräntebana över 5% i intervallet 5-5,25. Det hade man nog inte räknat med. Även om man då bara höjde med 50 punkter och inte med 75 som man har gjort under hösten, så var det den här räntebanan då, och man såg alltså fler höjningar framöver. Det kylde av lite grann. Men det stora isblocket, det levererade ju faktiskt ECB, som då drog upp och sa att de skulle kanske leverera ytterligare två, kanske till och med tre höjningar av 50 punkter. Det var inte marknaden beredd på, och det blev genast en total omställning skulle jag vilja säga. Börserna föll, räntorna gick upp kraftigt. Det var en riktig kalldusch till finansmarknaderna 5-12 på ett redan bedrövligt år, där man hade börjat se horisonten bli lite ljusare. Och det är ju där vi, det är därifrån vi går in i det nya året. Och det var en riktig kalldusch, måste jag säga. Mm. Sen har det ju liksom, finns många grejer under, bakom draperiet här som är lätt att glömma bort. Och i den här smittoutvecklingen i Kina, vad det får konsekvenser. Och sen har naturligtvis då i den här, som Anna var inne på, diskrepansen mellan vad marknaden kanske vill ha och vad centralbankerna nu har viskat om, så ser man ju hur debattörerna nu har börjat prata om dels risken att centralbanker tar i för mycket, men sen har man också börjat diskutera om nivån på inflationsmålen igen. Och det var väl inte heller oväntat, så att jag tror det blir ett väldigt spännande år nästa år vad det gäller penningpolitiken.
Ja, men det stora som påverkar då, det är ju helt enkelt centralbankernas, hur de läser inflationsutsikterna framöver. Det är det man tar med sig.
Men det där med inflationsmål har vi diskuterat i omgångar. Och jag skulle väl vilja säga att tajmingen är ju helt värdelös. Jag menar, den kanske är bra utifrån att förut visste vi knappt om vi kunde skapa inflation. Och då var det ju ett problem att säga att inflationsmålet skulle vara högre. Men det är ju ingenting man kan göra nu förrän man får ner inflationen till det gamla målet och stabiliseras där.
Nej, förutsätter det att den här diskussionen problem. Kan vi inte ha förrän vi har fått upp inflationen till målen. Och nu är det att den här diskussionen kan vi inte ha förrän vi har fått ner den.
Ja, fast jag är nog ändå att jag föredrar att ha den när vi har en för låg inflation. Då får vi jobba på det. Men att ha den nu så vore ju katastrof på
det vore ett jättesvaghetstecken att höja inflationsmålet när inflationen är för hög.
Exakt.
Det ser inte bra ut.
Men debatten är där.
Men jag hoppas inte på det i julklapp. Men jag tänker också bara få fylla i det där med, som Olof var inne på, med situationen i Kina. Att det har ju varit så otroligt mycket diskussion om det inför att de ska släppa på restriktionerna. Och att det är såklart det är bra utifrån flaskhalsproblematik och andra logistikutmaningar och så vidare som har varit inflationsdrivande också, såklart. Men det blir ju ändå, det kanske är lite för tidigt att enbart vara positiv när vi nu ser smittspridningen, och de har ju en helt annan vaccinationstäckning och så vidare, och vilken risk det skulle kunna innebära ett land som Kina. Så att jag tror att det där kommer nog, även om vi har sett det luckras upp nu och kanske tänker att nu behöver vi inte prata mer om det där, så tror jag nog att det där kommer komma tillbaka i omgångar och kanske inte...
Ja, det är väl väldigt mycket på kort sikt och lite längre sikt. Exakt. Att man får se framför sig 1-2 kvartal med jättesvag kinesisk ekonomi, kanske ytterligare störningar i leveranskedjan för att folk är så sjuka innan man börjar liksom se de långsiktiga...
Ja, och också kanske i ett ännu större perspektiv, tänker jag, i ett land som Kina så är det ju inte bra med liksom allt för mycket stress, tänker jag. Och vad gör ledningen då? Det kanske blir ännu värre än det vi har befunnit oss i. Så att jag vet inte. Det känns inte uppenbart att man ska vara odelat positiv.
Nej, okej. Okay. Bra, vi ska gå vidare. Men jag tycker vi måste ändå kort kommentera att Ingves, Stefan, som har varit riksbankschef i 17 år, han jobbar 9 dagar till. Superkort, Anna.
Det som är spännande är väl... Ja, men alltså, det är klart att det här blir något helt nytt. Även om jag tror att när man tolkar Erik Thedéen, då, den nya chefen som är på väg in, så kan man väl inte än så länge göra en helt annan tolkning av vilken politik han vill föra, det tror jag inte. Men det är ju väldigt spännande i dessa tider där det blir väldigt viktigt vad gör Riksbanken på sitt februarimöte till exempel. Och då är det 2 nya som ska rösta. Inte bara nya chefen utan också Aino Bunge då, som har kommit in här nu i december. Och det är ju såklart ytterligare osäkerhetsfaktorer som gör det ännu mer spännande.
Vi har ju varit inne lite på det redan här om USA-inflationen. Du nämnde det, Olof. Och där har vi faktiskt fått två utfall som har varit ganska glädjande. Att kärninflationen tydligt har börjat sjunka lite mer än vad som var prognostiserat. Vi ser ju också att den här viktiga faktorn med hyror, jag vet inte om ni hann se det, det har kommit något nytt index här från Cleveland, exakt. Fed och BLS, där man kan, det syns ganska tydligt att det kommer vara en dämpare här när det kommer in i den officiella statistiken framåt våren. Vågar man ropa hej, Olof, när det gäller inflationen i USA?
Ja, det vågar man aldrig göra i vårat jobb, då hade det inte marknaden behövts. Eller rättare sagt, ja, skulle jag ändå vilja säga. Det beror helt enkelt på att oljepriserna åtminstone ser ut att vara väldigt stabila. Det var framförallt bensinpriserna som drev upp inflationen i USA, åtminstone headline då. Och när oljepriserna toppade under sommaren, då toppade även inflationen i USA. Och sen har den kommit ner. Kärninflationen då, när man räknar bort mat och energipriser, den toppade lite senare i september. Men även där har vi fått två utfall då som ligger lägre. Då kan man ju liksom, amerikanerna var först ut med det här, och så ska man då sätta det i perspektiv. Vad kommer då hända med inflationen i Europa och Sverige? Och det är klart att vi ligger efteråt. Men då, samtidigt så är det ju framförallt gaspriserna och hur de har slått igenom på elpriserna som har tryckt upp inflationen i Europa. Och vi vet ju om att vi kommer ha problem med naturgasleveransen under hela 2023. Så jag tycker det är svårare att dra liksom samma slutsatser då. Det är svårare att förutse vad såväl gaspriser som olje, eller vad säger, gaspriser som elpriser kommer vara. Men rimligtvis, beroende på kalendereffekter i alla fall, så kommer ju inflationen att börja falla tillbaka. Och det är ganska snabbt faktiskt under första halvan av nästa år. Det måste man ju räkna med. Men toppen kommer också senare här då, någon gång i januari, februari. Så att
ja, vi har sett toppen i USA, det kommer sjunka. Kalendereffekter ska vi säga, det är det här att inflationen mäts jämfört med ett år tidigare. Och då,
just det.
Om den var väldigt hög för ett år sedan så blir det svårare att få en hög siffra.
Lika mycket som den drivs upp, lika mycket faller den allt annat lika. Om det inte tillkommer ny inflation i systemet.
Och sen då, intressant, för vi brukar ju betrakta USA som liksom ligger först när det gäller det mesta inom ekonomi. Och sen så kan man tänka...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Jag ser att Europa kommer lite efter. Men här menar du då att den här skillnaden, att den rollen som bensinen kanske haft för USA-inflationen har gas och annan energi haft i Europa, och där ser det inte lika självklart ut att vi ska få en nedgång.
Det är inte lika konjunkturellt betonat den här gången. Det beror på externa anomalier då, och det gör att det blir lite svårare att förutse, liksom göra kopplingen USA och Europa.
Ja. Mm. Anna, du hade kollat på det här nya indexet, hörde jag från Cleveland Fed.
Ja, men alltså kollat. Jag har inte liksom grottat ner mig. Jag såg det flyga förbi och tyckte det är intressant. Och
det visar ungefär samma som de här marknadsbaserade indexen.
Absolut.
Från Silla och så, ska man säga.
Men alltså att få ett Fed-index är alltid härligt på något vis. Det känns liksom robust och bra.
En liten julklapp.
Framförallt kommer ju de förmodligen titta på det. Och det är ju därför det känns bra.
Och det här visar ju då att det har redan vänt ner i nya kontrakt och förnyelse av fyreskontrakt. Så är det inte samma tryck uppåt
på hyrorna. Just det där med housing har ju varit dels är det en stor komponent i inflationen. Så att det är viktigt vad som händer där. Och så har det ju varit en lag där. Och konstigt nog var det många som glömde bort den. Höll jag på att säga att just det, den kommer ju komma sen också sannolikt. Och så gjorde den det. Och så blev diskussionen hur länge ska den ligga i då. Och nu ser det väl ändå ut som att den är också tydligt på väg ner, och även då transportdelen av inflationen är också tydligt på väg ner. Och det väger väldigt tungt i korgen, så att det är viktigt. Så att jag skulle absolut svara ja på den där frågan. Det är på väg ner, och sen tänker jag att den här utestående frågan har att göra med det vi pratade om nyss. Hur mycket ner då? Alltså vad trendar vi mot? Det är det
precis,
som
det
är
kan
grejen.
Vi säga, nu när vi pratar om att den har sjunkit, kärninflationen är fortfarande över 6%.
Ja.
Målet är 2.
Ja.
Så att det är ju
liksom
en bit kvar.
Planar vi ut vid 2 eller planar vi ut vid 3 eller strax över 3? Det spelar ju väldigt stor roll. Så att det här var liksom på något vis det första hindret vi var tvungna att ta oss förbi. Och det kändes ju jättehärligt med de här två utfallen då, som överraskade på nedsidan. Och det gillade ju verkligen marknaden tills vi fick den här kallduschen då från framförallt ECB, och sentimentet vände igen. Men som sagt, det där var bara första delen i vad vi behöver för att liksom få lite mer klarhet kring vart vi är på väg.
Ja, okej. Okay. Lite positiva då. USA-inflationen, ja. Inte att man vågar ropa hej, men kanske tjoho eller något.
Är inte det bättre?
Kan man ropa hej men inte tjoho? Det känns
bättre.
Men du, Victor, får jag bara slänga in en, gör det kanske lät lite negativt. Jag måste ändå lyfta fram en faktor som faktiskt kan göra att energipriserna skulle kunna komma att bli lite lägre nästa år. Och det var, jag läste nu att redan en av fem projekterade hamnar i Tyskland för att ta hand om sjöburen naturgas har redan öppnat. Ja. Ytterligare en i slutet på december, ytterligare en i slutet på januari och sen ska det komma till ytterligare några.
Då måste jag slänga in också, det här kommer bli alldeles för långt, jag vill varna känsliga lyssnare redan för det.
Så stäng av redan nu.
Fimpa det här. Jo, men det här nya gaspristaket som ju kom här om dagen.
Just det.
Det verkar ju vid en okulär besiktning i alla fall fullkomligt vansinnigt just den aspekten. Alltså att Europa hade inte kunnat fylla sina gaslager i somras om det hade varit i kraft då.
Nej.
Därför att man inte varit beredd att betala de priser. För exempelvis den här flytande naturgas. Vad händer med det? Det känns som ett duktigt skott i foten.
Ja, det är...
Men pristak ska fyllas inför är väl nästa alltid vinter? Det, höll jag på att säga. Pristak känns ju inte som en bra idé överhuvudtaget, kanske, punkt. Det kommer ju att stöka till det såklart.
Och sen att det ska införas i februari. Jag tolkar det som att det fanns ett politiskt tryck att göra någonting. Vi implementerar det i februari när våren börjar komma. Kanske inte kommer att kännas så här, men i stora delar av Europa. Så att det inte får någon verkan. Och sen så måste vi på något sätt avskaffa det när vi ska försöka fylla lagren till nästa vinter och sommar igen. Eller vad händer, Anna?
Mycket oklart. För jag säga pass på frågan?
Pass, ja det går bra.
Jag lägger hellre slantarna på att bygga ut kapaciteten och ta in naturgas via båtar till Europa. Ja. För naturgasen är det ingen brist på.
Jag håller med. Lösa grundproblemet känns som en bättre strategi.
Okay. Vi har inte haft begrepp i varje podd den här terminen, men idag har vi det. Och det ska du göra, Anna. Och begreppet är IRA. Det då har ingenting med Nordirland att göra, utan det är en amerikansk lag som framförallt för inhemsk konsumtion inför mellanårsvalet döptes till Inflation Reduction Act. Men det handlar om lite andra saker och det börjar liksom skapa mild panik i Bryssel. Ta oss igenom detta.
Jättemycket intressanta saker med det här. Men nu har du sagt att vi redan har pratat länge. Så jag får prata jättefort nu då. Men för det första så är det ju jättekul med en lag som heter Inflation Reduction Act. Och inte har någonting med inflation att göra. Vilket ju bara det kan man vara lite beundrande inför. Att det var någonting man tyckte var bra för att få igenom det helt enkelt. Utan det har med flera olika saker att göra, men anledningen till att det är en snackis har ju att göra mest med subventioner som har med liksom klimatomställning att göra. Det ligger annat där med liksom socialförsäkring och finansiering av läkemedel och sånt i den här också. Så det är en blandad kompott, men det är inte det man då i första hand oroas över här på den här sidan av Atlanten. Det som är intressant är att det här klubbades ju i augusti av båda kamrar och presidenten. Vilket ju gör att det är en snackis nu är intressant. Det är någonting som liksom har funnits verkligen svart på vitt sedan augusti då. Och vi har kunnat läsa in oss på exakt vad det här betyder. Men komponenten som är oroande då, det är ju liksom måttet av industripolitik eller protektionism som finns i det här som gör att man subventionerar väldigt hårt då både hushåll och företag för att gå i en grön omställning, vilket ju i grund och botten är positivt såklart. Alltså det är den största satsningen från USA:s håll för att möta Parisavtalet. Så i grund och botten är ju den här viljan såklart positiv. Men det är ju hur man gör det då, där EU ju har mycket mer piska. Företag ska betala för sina utsläpp. Vi ska ha tullar om man försöker liksom lägga produktion på annat håll för att komma undan det här att betala för utsläppen. Medan då USA går en helt annan väg med subventioner. Och också ett fokus på lokal produktion. Där det finns liksom krav på det i den här lagen som gör att man kommer då tvingas välja underleverantörer till exempel i USA. Vilket ju gör då att man kanske inte ser det som att det är den fria marknaden som ska lösa de här problemen och att vi ska ta bäst lösning, utan vi ska också ta den inhemska lösningen. Och det är såklart för första oklart om det inte bryter mot en massa handelslagar såklart som vi har kommit överens om. Men det brukar inte alltid vara bekymret, höll jag på att säga, eller det kanske man inte alltid bryr sig om då från USA:s håll. Men det är klart att det är det som är den stora diskussionen i Bryssel och hur ska man nu möta det här och hur ska man komma överens och förhoppningsvis inte eskalera problematiken då till...
Subventionsrace.
Nej, inte subventionsrace och dessutom då inte någon typ av handelskrig. Nu gör jag citationstecken då som inte syns i podden.
Men, det är bra att du vet det.
Ja, men jag förklarar det i alla fall. Så att det är det som är oron helt enkelt. Hur ska vi nå den här klimatomställningen såklart som vi vill åstadkomma, men på bästa möjliga sätt utan snedvridande konkurrensfördelar.
Ja, bra. IRA, kom ihåg det och blanda inte ihop det med Nordirland. Och blanda inte ihop det med vad det står för heller för den delen.
Nej, utan, det var jätteroligt det här Central Budget... Nej, vad heter de? CBO? Central Budget Office, är det va? I USA. De hade ju just räknat på det där. Att det hade ju typ 0,1% effekt på inflation. Ja, ingenting.
Okay.
Typ.
Ja. Bra. Nu går vi över på spaningarna. Olof, du får börja. Vi fortsätter lite på temat energikris... Men också krig och geopolitik. Nya trender och beteenden. Men, det är bäst att du får prata.
Jag måste verkligen säga att det här året och framförallt sista halvåret och kanske till och med sista kvartalet har ju bjudit på, det är verkligen de nya trendernas tid. Jag ska inte, varje utav de här trenderna är ju värda sin egen podd, men jag ska bara hastigt rappla upp några här då. Och den första är ju då det här uppvaknandet av en yngre generation som är uppväxta i en finansiell sockerskål som får nu få känna av en penningpolitisk normalitet med allt vad det innebär. Men sen har vi också energikonsumtionsmedvetenheten, någonting man har väntat på länge. Nu verkar hushållen ha gått in i det. Man drar ner på elementen och jämför, man har koll på kilowattpriset och planerar sin energikonsumtion. Och det har ju också lett till ett allt större intresse för vädret, vilket kommer bli ännu viktigare under hela nästa år, både vad det gäller vind och vatten och sol. Sen har vi sårbarheten och behovet av självförsörjning. Det har blivit en konsekvens av både deglobaliseringen, hotet, vad som kan hända i Taiwan och också i Ukraina-kriget. Var ska vi få våra halvledare ifrån, rare earth metals, investeringskomponentvaror? Så självförsörjningstrenden har ju växt. Och sist kan jag ju då ta upp försvaret också. När man ser hur krigföringen har varit i Ukraina så ser man att det här drönarinträdet är ju liksom... Drönarna tar en allt större plats, inte bara i luften utan faktiskt också på havet. Jag tror det kommer få jättekonsekvenser för hur man lägger upp och planerar för försvarsindustrin framöver. Krydda då det med ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap där man kan dela upp resurserna och så vidare. Extremt spännande alltihop. Blir ett roligt 2023.
Massa nya trender helt enkelt som kommer ge avtryck under nästa år i din spaning. Bra, tack! Anna, något kort om det? Eller ska vi bara kasta oss över?
Nej, jag håller helt och hållet med. Och sen är det väl frågan om de här stora grejerna som man ser och blir uppslukad av. Att det tar ofta ganska lång tid innan det händer något konkret ändå. Så man får väl hoppas på något vis att den här krisinsikten som vi pratar om, att den håller i sig på ett konstruktivt sätt så att vi de facto gör någonting åt de här sårbarheterna som vi har identifierat och inte bara glömmer bort dem när våren kommer.
Ja, bra. Anna?
Ja, och jag tänkte ju fortsätta då. Eller du säga något och jag bara hoppar rakt in.
Nej, jag försökte läsa vad jag hade skrivit, men det är bäst att låta bli. Så att, ta din spaning bara.
Ja, men jag var lite Sverigefokuserad då. Och tänkte att vi har ju varit inne på det med den lite unikt svenska situationen vi kanske hoppar in i nästa år. Vi befinner oss ju i ett läge där centralbankerna höjer räntan. Det har ju varit så ett tag och ingen nyhet där. Det är ju ofta så, som vi också pratat om, att USA går först och Europa, inklusive Sverige, kommer lite senare. Och det ligger ju också i förväntansbilden här. Nu börjar det diskuteras om USA ändå närmar sig toppen, även om de absolut hade en högre prognos sist på toppen då på räntebanan. Men ändå så liksom blir det en mer konkret diskussion som såklart hänger ihop med inflationsvändningen då, att vi är på väg ner, där vi ropade hej eller vad vi gjorde nyss.
Tjoho.
Och då kan man väl tänka sig att Sverige kanske, om vi har otur, hamnar i en utmaning nästa år. Det här är inte nödvändigtvis mitt huvudscenario, men jag tänkte man kan väl prata lite risker också. Och då är det ju så att ECB flaggar ju för att de ska fortsätta höja räntan mer då än väntat. För Riksbankens del så liksom kom ju också förväntningarna igång då på mer höjningar än vad vi hade innan ECBs möte. Samtidigt som vi ju i Sverige har en betydligt mer räntekänslig ekonomi än många andra. Och det här blir ju en utmaning då för den nya centralbankschefen och de övriga nästa år. När man vill ju såklart följa med övriga centralbanker i så god takt som det går med tanke på till exempel kronan som vi har pratat om många gånger om hur otroligt svag den är och att man inte vill ha en fortsatt försvagning av flera skäl kanske. Generellt för, vill man väl inte ha en allt för mycket av en skvalpvaluta, men också att det kan ju stöka till det vad det gäller inflationstrycket och skapa ännu mer inflation. Och vad händer då i Sverige om vi faktiskt får den här räntekänsligheten att bita otroligt så att vi får en mycket mer dyster ekonomi nästa år än vad de flesta redan räknar med då. Och centralbanken sitter där och behöver kanske sänka räntan men samtidigt är då bunden av omvärldsfaktorer på olika sätt. Så det är väl bara lite av en riskbild man kan fundera på och som kommer, tror jag, bli lite av en utmaning nästa år. Hur den här, vi har pratat så mycket balansgång i år för centralbankerna och det har ju varit mer generellt. Hur mycket ska vi strama åt och vi ska inte gå för långt men inte heller för kort, höll jag på att säga. Vi är på väg in och kanske diskutera det ännu mer just för Riksbankens räkning.
Som klämmas mellan en inhemsk ekonomi som verkligen lider och behovet av att hålla jämna steg med ECB för att kronan inte ska försvagas allt för mycket.
Finns en
vilket
sån
fot ska de stå på? Ja, okay. Olof, igen du som då sitter på marknaden, är det här är något som diskuteras?
Ja, absolut, det gör det. Och vi ser redan de problemen. Kronan handlar över 11 mot euron igen. Toppnoteringen, om jag minns rätt, var väl 11,30 någon gång. Det har gått ganska fort upp hit då. Och jag tror det här är ett problem, så att säga. Ska man välja tillväxt eller ska man välja inflationen? Avvägningen däremellan och just okunskapen om, för det måste man väl ändå säga, vi vet ju faktiskt inte hur räntekänslig ekonomin är. Nej, i och med att vi aldrig varit så här skuldsatta förut. Så att det är ypperligt besvärligt och en spännande uppgift att ta sig an för Erik Thedéen, måste jag säga, och de andra i direktionen.
Ja. Och det är ju en sak att välja mellan tillväxt och inflation när tillväxten är på någon typ av okej nivå. Men blir det riktigt jobbigt, då ser ju den avvägningen också lite annorlunda ut och lite jobbigare ut.
Så och att prognoserna för nästa år ligger ju mellan minus en halv och minus 2% när man drar ihop alla prognosmakare. Det är rätt stort spann.
Ja.
Tack. Då ska vi avsluta här, Olof, och det är du som ska ta veckans viktigaste. Vi går in i en speciell period på året när det inte är den största aktiviteten kanske. Har du hittat något? Eller är...
Jag har ju hittat hur mycket som helst, Victor. Men jag ska vara helt ärlig, jag är så trött på det här nu. Alltså att, det viktigaste för mig nu, det är liksom att stämpla ut på fredag klockan 5 och gå in i julen. Det är vi värda allihopa efter det här skitåret.
Ja. Tack, det tycker jag var en bra uppmaning. Då vill jag tacka er två för idag, för terminen. Tack också till alla som har lyssnat. Det blev en extra lång julpodd idag, kan vi säga. Vi kan väl låtsas att det var meningen.
Absolut.
Ta hand om er, så hörs vi i januari. Vi tar ett litet, en liten ledighet också här i podden. Hej då!
Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.